Nu har vi två frågor här som ligger, som vi ska ta och välja mellan till att börja med. Och jag undrar om vi ska göra så att frågeinlämnarna får 2 minuter på sig och ge en inblick i hur tankarna går runt dens fråga innan vi tar rösta. Vad tycker ni? Är det bra? Ska vi börja då med Leif Svensson från Tollarp som har trosatser, fara eller möjlighet? Varsågod Leif.
Anledningen till att jag har lämnat in min fråga är att det är min upplevelse av att vi behöver bli tydligare som pingstvänner på att beskriva det som vi faktiskt tror på. Detta med trosatser är ju i den internationella pingströrelsen väldigt självklart. Medan vi här i Sverige har alltid haft någon slags väldigt stor försiktighet när det gäller detta. Men jag tycker att tiden som vi lever i talar för att vi behöver att tänka till på detta och tänka om när det gäller vikten av att ha vår tro formulerad i ett antal punkter.
Den andra frågan, det är Bo Christer som har formulerat den så här. Har vi förlåtit våra ovänner? Varsågod.
Jag har gjort en närmare beskrivning av den som jag kanske ska nämna om här då. Den här samlingen arrangeras av ett fritt nätverk. Och det definierade nyckelordet här, det är ju fritt då, ett fritt nätverk. Och då är frågan vad den här friheten kan tänkas bestå i då. Och jag tror att frihet framförallt handlar om att vår lojalitet är mot Kristus och mot den helige ande. Och inte mot andra, att vi har andra lojaliteter i våra liv. Och även att vi i vårt sätt att hantera varandra, agera med varandra, inte manipulativa. Så att det blir förstört på det sättet. Men vad mer då? Jag tror att kärnan av Jesu verk är försoningen, syndernas förlåtelse. Hur lever vi ut den mot våra fiender, mot våra meningsmotståndare, mot de som har gjort oss illa? Herren Jesus är tydlig med att om inte vi förlåter den som står i skuld till oss så går vi själva miste om förlåtelsen. Är vi alltså fria har vi förlåtit våra ovänner. Och det är en fråga som jag tror det är viktigt därför att finns det någonting som man bör passa sig mot i ens kristna liv så är det bitterhet. Därför det är ett gift och en väldigt farligt ogräs som förstör allt. Och finns det i en gemenskap, någon sorts kollektiv bitterhet så spelar det tror jag ingen roll. Det kommer att förstöras av ogräs ändå. Och jag tror också att många av oss som är samlade här har en viss erfarenhet av att ha drabbats av oförrätter av olika slag och svek. Därför tror jag den frågan är aktuell.
Ja, nu har ni hört inlämnarnas en korta beskrivning här. Ska vi säga att inledaren får 10 minuter? Och sen de som ska tala i frågan har 2 minuter.
Har vi förlåtit våra ovänner? Det är alltså en fråga. Jag tror att vi som har kommit samman här för den här nätverkskonferensen, vi har en önskan om något i en tid som vår. Att stå för något. För den här tiden tror jag kan karakteriseras av det som Paulus skriver i 2 Timoteus 3:5. Att människor har ett sken av Guds fruktan, men vill inte veta av dess kraft. Och jag tror också att vi som vill stå för något i den här tiden, vi vill inte bara göra det privat som individer, men efter bristfällig men ändå bästa förmåga, ta ordet i 1 Timoteus 3:15 på allvar om att församlingen är sanningens pelare och grundval. Vi vill också ge vårt bidrag till detta. Jag tror att det som också är gemensamt för oss är att vi håller Bibeln, Guds ord, högt. Och också att vi känner ett stort behov av den heliga ande för att förstå den rätt. Och att för att kunna tjäna Gud på de, och verka för honom på de många olika sätt som Gud leder oss till. Det är så jag uppfattar någon sorts stämning eller attityd i den här församlingen. Ibland har jag, som jag sa här alldeles nyss, också fått för mig att det finns en gemensam nämnare i det här nätverket. Och det är att man på något sätt drabbats av överträdelser och svek i Guds namn. Kan det vara så? För det är kanske det som händer i en tid när människor har ett sken av Guds fruktan men inte vill veta av dess kraft. Så låt oss ta ett litet ögonblick då och tänka efter. Vilka har gjort mig ont? Vilka är mina ovänner? Ja, fiender. Jag menar verkligen det. Vilka är dina fiender? Vilka människor kommer för dig om du sätter dig ner och funderar på den frågan? Fundera på det en liten stund. Se om inte någon människa eller några människor stiger fram inför ditt inre. Så har du några personer som står inför ditt inre just nu. Och då är frågan, hur hanterar du dem? Försöker du låta bli att tänka på dem? Försöker du undvika dem så långt det är möjligt för att slippa träffa dem? Och så har vi då det här besvärande ordet från Jesus. Om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. För övrigt den enda kommentar han har till den bön som han lärde sina lärjungar. Så låt oss då tänka tillbaks på vilka vi är. Paulus beskriver sin tjänst som i grunden försoningens tjänst. Andra Korinthierbrevet 5, 17-20. Andra Korinthierbrevet 5. Och om vi menar oss vara Kristi tjänare så måste det gälla också för oss. Så hur mycket vi än vill stå för det som är sant och rent så är vi alltså inte i första hand moralister om ens överhuvudtaget. Vi har ett evangelium att förkunna som handlar om syndernas förlåtelse främst. Är ni med? Det här evangeliet ska bäras fram och framföras av människor. Och för att det ska kunna ske måste det på ett avgörande sätt vara så att vi är påverkade av det. Men hur hanterar vi detta att dels stå för någonting och samtidigt förlåta dem som har gjort oss illa? Och i det följande så utgår jag från att vi inte diskuterar tyck och smak eller preferenser om perifera ting, utan om verkliga överträdelser. Och hur definierar man det då? Ja, så att man kan återföra det på 10 Guds bud, Jesu bergspredikan och brevens förmaningar. Jag vill hävda att för att kunna stå för sanningen, kämpa den andliga kampen, behöver vi förlåta våra ovänner. Förlåter vi inte så blir våra ögon fixerade vid dessa människor som gjort oss ont. Eller så blir de bundna vid att försöka låta bli att tänka på dem. Och vi ser inte det som det verkligen gäller. Satan gömmer sig bakom människor och bakom trivialiteter. Han vill inte att vi ska få upp ögonen för den verkliga kampen. Och förlåtelse är svårt. Det handlar inte om att vara snäll. Att förlåta är en djupt andlig handling som bryter grämelsens och bitterhetens förbannelse i våra liv. Framförallt är det en attack på djävulen baserad på och lik den som Jesus utförde på korset. Och det är smärtsamt. Framförallt så ser det inte så segerrikt ut. Jag tror nämligen inte att vi kan vänta på att våra ovänner ska göra sinnesändring och bättring. För då blir vi bundna vid dem tills dess att de gör det och fångade i oförlåtenheten. Märk väl att jag inte säger oförsonligheten. Vad innebär alltså att förlåta och att samtidigt stå för något? Måste man ha gemenskap med de illasinnade? Bör man ens äta tillsammans med dem? Kan man samverka med de onda? Behöver man annars inte ha förtroende för en annan människa om man ska arbeta tillsammans? Eller är förtroende kopplat till förlåtelse så att om man förlåter man också parallellt är tvungen att visa förtroende? Nu kan det verka som att jag alldeles glömt bort sinnesändringens och omvändelsens betydelse för att det ska kunna bli förlikning och försoning, men jag har inte gjort det. Jag menar att man kan förlåta, eller kanske korrektare, förförlåta eller ha en förlåtande attityd utan att se någon förändring till det bättre hos ovännen eller fienden. Paulus, som stod i försoningens tjänst, kan beskriva somliga hycklare med bara ett sken av Guds fruktan och säga till Timoteus: håll dig borta från sådana. Han skriver också i andra Timoteusbrevet: kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt mot honom. Vi kan fullt ut bedja med sista versen i psalm 108:13: hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han ska trampa ner våra ovänner, bara vi har klart för oss vad vi avser. Detta måste uppfattas och förstås i ljuset av korset och försoningen. Så att vi kan tänka som Paulus: Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött för alla. Alltså har alla dött. Andra Korintherbrevet 5 igen. Han tog straffet på sig. Probestenen är alltså om vi förstått den distinktionen. Att kunna be för dem som gjort oss illa och verkligen önska dem ånger, sinnesändring och bättring som leder till liv. Så att vara bärare av försoningens tjänst innebär inte att vara en utrullad röd matta åt andras ondska och fräckhet. På detta sätt kan vi strida i den andliga kampen som Paulus beskriver i Efesbrevet 6:10-18. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter. Förlåter vi inte våra ovänner fäktar vi fortfarande förgäves i luften mot kött och blod. Frågan om förlåtelse av ovänner fordrar eftertanke och självrannsakan för oss var och en personligt. Här är det inte läge för att någon ska ta till initiativ till någon sorts kollektiv liturgisk förlåtelseproklamation och allas vägnar: så snälla, gör inte det. Men kommer vi inte igenom den här ekluten så som Gud vill, så blir vi bara ytterligare en grupp av tråkiga kverulanter som blir lika attraktiva som kall havregrynsgröt. Att förlåta och stå kvar i omvändelsekravet visavi fiender är din finaste och mest värdefulla gåva till överträdaren. Jag tror det är vad det djupast menas med att välsigna fienden. Inte i hans ondska, utan för att han ska komma ur den. Samtidigt för det oss själva med Jesus in i segerposition i den verkliga andliga kampen. Eller vad säger ni?
Nu har vi hört vad han har haft att säga. När jag sätter upp ett finger, då vet ni där är en minut kvar. Och när jag gör så här, då är det tid ute. Vem är först i tur här? Får se. Vi har Gunno, är det någon flera på en gång här? Det är så Mats. Då får Gunno börja. Och sen är det jag.
Jag ska bli väldigt kort. Tanken som kom till mig när jag hörde det här, så tänkte jag att kan det finnas någon bland oss andliga ledare som har någonting emot någon annan människa? Även om den andra människan har någonting emot mig, så är ju vår skyldighet att gå till den personen och fråga: vad är det för fel? Har jag gjort något fel, så ber jag om förlåtelse. Det ser jag som en självklarhet. Och att det då ska finnas andliga ledare som kan gå med en oförlåten situation. För mig är det fjärran helt otänkbart att kunna vara en andlig ledare. Det var vad jag ville säga.
Jag ville bara säga en kort sak, att jag tycker fantastiskt bra, Christer, visst var det Christer? Bo Christer. Tack Bo Christer. Jag tycker det är en tillämpning av det jag har undervisat, att verkligen försöka ta upp, försöka känna av vad är en viktig fråga här. Och nu kanske inte, får vi se hur viktig den är då, eller hur pass aktuell den är. Men jag tänker på att många av oss är ju mer eller mindre persona non grata i pingströrelsen. Jag är en av dem. Jag har en konflikt med både Pelle Hörnmark och Niklas Pienso till exempel. Och jag tror att de ogillar mig mer än vad jag ogillar dem. För jag tror det i alla fall. För det är jag som har bråkat med dem, liksom. Det var så det började. Men tack Bo Christer, för jag ska ta detta till mig. Och är det något? Men det är just det där, vi har en konflikt så att säga, som är principiell på många sätt. Och det är väl det som, och den kan vi bara fortsätta att stå kvar i. Men det gäller ju att göra det i kärlek och med en utsträckt hand på något vis. Så jag pratade med Niklas för några månader sedan och då pratade vi om en helt annan sak. Jag gillar ju honom, alltså. Jag tycker ju han, men hade vi inte haft olika åsikter, så hade vi varit väldigt bra kompisar, tänker jag mig. Men det är liksom, ja, det är väl där vi står. Och jag tycker det är otroligt värdefullt det du säger, Bo Christer, att det här måste vi vara en bearbeta personligen. Annars så, och det där som du sa, kall havregrynsgröt. Jag har ju talat med andra pingstpastorer och så, och kompisar till mig, som ungefär upplever den här gemenskapen på det sättet redan. Liksom de här tjurbobbarna, liksom de där som är lite protesterar och tycker, ja, sådär. Så att jag tycker det är otroligt aktuellt. Eller jag menar, det är helt rätt att vi tar den frågan. Tack.
Tack Bo Christer att du väckte den här frågan. Ja, den är ju mycket relevant. Den är väldigt viktig. Jag vill säga precis som Gunnar säger, att om du ska kunna stå med frimodighet i en talarstol, så måste du ha rätt med Gud och rätt med människor. Sen är det ju ett problem då att, alltså, nu har ju en del nämnt namn här då, alltså det är inte meningen i och för sig då. Jag har inga problem med Pelle Hörnmark om du ska ta honom. Jag har inga problem med Niklas Pienso heller som person om du ska ta honom. Sen vet jag ju att de står för saker som inte riktigt jag kan känna mig tillfreds med. Men jag har inget problem att möta dem. Det här är mina bröder och systrar i tron. Jag har varit med om saker i mitt liv tidigare. Där du likt Josef som blev kastad i brunnen för en ofräsk skull, för bära en sak i flera år. innan det kommer fram hur sanningen egentligen var för de personerna som det handlar om. Och de kommer till oss och ber om förlåtelse efter många år. Sådana gripande försoningsmöten. Nu pratar jag om samfundsledaren. Jag kommer inte tala om vad det är någonstans. Det är ganska tufft när man drabbas och tar det. Att du blir utmålad för någonting som du inte är. Eller att du sagt eller gjort eller någonting som du inte står för. Eller så vidare. Man ändå med håller fast. Och det blir sådana konfrontationer så att människor måste gå olika vägar. Eller människor avviker. Och så visar det sig. Det var ju inte sant. Men det är ju det vi måste bära, försoningens ämbete, som Bibeln säger. Vi har fått det. Och vi har fått den här makten i att förlåta. Och jag tror det på Kristus att det är kopplat till en sån otrolig kraft i förlåtelsen. Och utan förlåtelsen så är vi inte riktigt fria. Det är helt klart. Men det är som någon sa, det finns bara en väg att gå där. Och visst finns det med vänner som kanske då betraktar en som oss som att vi skulle vara ovänner. Men det handlar ju inte riktigt på det området. Men vad, jag kan inte göra, sanningen ligger betraktarens öga, är det någon som har sagt. Men det kanske inte är så. Nu har jag fått halsen. Tack för ordet.
Jag har inte drabbats av den nya populära vind som blåser från katolicismen in över svensk frikyrklighet. Ändå vill jag citera en katolsk viktig dogm som jag lärde mig i realskolan, var en på 60-talet. Nämligen att försoningens sakrament innehåller tre ingredienser: ånger, bot och bättring. Det vill säga, innan man ger förlåtelse så måste man vara klar över att personen som har felat ångrar det han har gjort. Och sen så finns det möjligheter till bot, och bikten skulle ju komma in kanske från första ledet här. Vad jag syftar på är helt enkelt att den allmänna kristna inställningen att vi ska vara försonliga och vi ska förlåta har ibland drivits så långt att man helt enkelt sätter likhetstecken med att acceptera. Vi har här en hel del förkunnare som upplevt hur kyrkor har tagits ifrån dem, hur man har avkragats, finns det några exempel på. Det finns oförrätter som vi möter inte bara i kristenheten utan också i samhällslivet. Och skulle man där säga, har du förlåtit dem? Då är det nästan på att det är på snudd att du accepterar väl detta för du är kristen, så du ska inte bry dig om detta, utan du ska vara tyst som ett lamm. Men man har glömt den andra biten, att man ska vara klok som en orm i sammanhanget också. Och det är faktiskt Paulus när han i Romarbrevet 12 talar om att överlämna sin sak åt Gud som dömer rättvist. Det kanske inte är just Romarbrevet, men det kommer tillbaka strax ändå, Romarbrevet 12 här. Därför att under tiden som vi överlämnar vår sak åt honom som dömer rättvist, så är vi satta att behandla konflikten. På vilket sätt då? Jo, genom att bryta sitt bröd åt den hungriga, att mätta, att välsigna, att icke förbanna, att samla glödande kol på våra fienders huvud. En förkunnare i Skåne hade en exempellös framgång, och det utlöste en fruktansvärd våg av kritik i församlingen. Man hittade fel på allt möjligt, så till och med frun, om hon glömde att ta in tvätten för söndagen, så hängdes den där tvätten flera dagar och veckor i församlingen. Och till slut bröts pastorn ner mentalt och vaknade på morgonen med att han kräktes blod. Men så fick han kontakt med den Grand Old Gospel och Pink Pentecostal Donald G. ifrån kontinenten. Och han sa det att du ska väl välsigna dina fiender och lämna över det till Herren. Och han gjorde så konkret att när han skulle ut och handla på lördagarna så tog han sin bil och körde till de kvarteren och de husen där dessa förtalande människor bodde och räckte upp sin hand och välsignade dem. Och samtidigt tog han sina skidor en morgon ut i den skånska skogen. Det finns det där nere också, framförallt i de östra delarna. Och han kom då emot horisonten och plötsligt förvandlades morgonljuset vid till en Kristusliknande strålande gestalt som han fick ta skidorna emot, även om inte det berättas om att Jesus var hemma i skidterrängen direkt. Men han tar då och tar sig emot Kristusgestalten och får kasta av sina bördor på honom. Och sen när han kommer hem och fortsätter att välsigna sina fiender, så kommer de en gång på ett förmiddagsmöte: vi orkar inte längre, kan vi inte få bjuda hem dig på kaffe, vi måste få tala ut i den här frågan. Och på det sättet så kunde han, utan att acceptera det sakligt felaktiga i deras kritik, ändå själv leva i försoningen, men också påverka de här människorna som han hade en annan uppfattning till. Och jag tror att vi måste vara sakliga och samtidigt överlämna de konfliktsituationer vi kan befinna oss i till Herren som dömer rättvist. Allt under det att vi själva ser till att vi inte är bittra utan försonliga och fortsätter ut för Guds verk utan några bindningar.
En sak som jag tänkte på själv här när jag lyssnar till, det är en sak vi måste skilja på, det är just sak och person. Det berättas om Leve Petrus. Han och Aron Andersson, tror jag det var, som var föreståndare i Pingstner i Malmö, som hade varit så i luven på varandra på predikantveckan, så det hade slagit gnistor runt dem. Så var Petrus på resa, han kom ner till Malmö och skulle byta tåg där. Men det var några timmar till nästa tåg skulle gå. Ja, vad gjorde han? Då gick han till Aron och knackade på där, och när Aron öppnade dörren så står ju Petrus där. Och det var ju bara kanske någon tid innan som det hade predikantveckan hade varit. Och han blev så förvånad av dem så han säger: men är det du? Och vi som hade ett sånt, de hade ju hade ett sånt munhuggande där på predikantveckan. Och då säger Petrus en sak där. Han sa: en sak ska du komma ihåg, vi måste ju skilja på sak och person. Och det tror jag också vi måste väga in i det här, för man kan ha olika åsikter, för det kan man ha respekt för andra människor. Är det någon fler som Leif?
Jag kan säga att jag har läst på Kristers bok mycket noga, och den är väldigt bra, jag rekommenderar den. Nu tror jag att det är lite grann så här också. En äldre predikant sa till mig så här en gång: jag har bestämt mig för att jag ska aldrig bli en gammal bitter predikant. Och jag tror att det är så med oss predikanter, att vi har nog lite på ett sätt lättare att bli bittra än andra människor. Det är faktiskt sant. Varför tror du det då? Jo, jag tror att det är så därför att vi har vikt vårt liv åt Gud och en helig sak. Och vi kämpar intensivt och vi försöker på alla sätt tjäna Gud. Och vi försöker kämpa för Guds ord och kämpa för sanningen och kämpa för kallelsen och våra motiv. Och därför när vi drabbas så tror jag också det är så att det blir så oerhört personligt för oss. Det går så oerhört på djupet i vårt hjärta när man möter saker och ting, därför att vi har gett vårt liv och det skjuter oss så totalt i sank. Så jag tror att vi predikanter, vi har svårare att bli bittra än andra människor många gånger. Sen tror jag å andra sidan sett också att vi som predikanter måste alltid vara på vår vakt mot fartblindhet. Därför att det är farligt att som en andlig människa se sig själv som oumbärlig och den enda möjliga användbara inför Gud. Därför när man börjar se på sig själv så, då tar man sig liksom mandat att köra över och krossa andra människor. Och då har man kommit rent snett på det. Ja, jag har också blivit tillplattad några gånger och fått uppleva en del svårigheter. Och den dag jag flyttade från Stockholm så var det med en del sår och en del ärr. Det ska erkännas. Jag har haft mina uppgörelser med Gud. Och vissa saker har suttit hårt åt, det ska jag verkligen säga. Men jag har haft en uppgörelse med Gud i bilen på väg till några bibelstudier. kvällar jag skulle ha i en grannförsamling nere i Småland när jag hade flyttat dit. Och Gud visade mig en del saker, och där förlät jag och gjorde upp min sak med Gud för min egen skull. Och Gud har hjälpt mig, och jag känner att glädjen kom, och jag fick en distans. Och så en person som jag mötte som flera år senare, som jag hade haft jobbigt med, så försökte jag liksom och kanske lite trevande ta upp problemet då. Men då förstod jag att den här personen har inte fattat eller förstått någonting. Så jag la ner det, och det betydde ingenting för mig längre. Jag kände tvärtom, jag kände mig fri. Så förlåtelsens väg. Och jag tycker när jag läste på Kristus bok så blev det liksom, ja, det gav mig glädje i hjärtat. Så läs boken. Det är så jag brukar säga, va?
Det är märkligt det här med att folk kan alltså ha drömmar om stjärnorna, men får gå igenom ett helvete innan man kommer in i den verkliga uppgiften. Josef hade det ju så. Han drömde om stjärnor och han drömde om stora segrar, men fick gå igenom den ena prövningen efter den andra, som ledde fram till ett ledarskap inom ett område som han säkert inte hade drömt om så väldigt mycket innan. Det där har jag funderat lite på. Därför att oförsonlighet och att folk kan bara behandla er illa, det kan ju bryta ner oss, eller hur? Men kan inte också ses lite utifrån den där synpunkten att vi tränas upp till något annat för att förverkliga nya uppgifter? Jag menar, ser man helheten på Josefs liv, så var det ju välsignat att det gick som det gjorde. Han räddade en hel värld i hungersnöd. Men inte bara det. Vi har exempel idag i Israel att det han gjorde och levde i försoning med sig själv och kunde förlåta andra, det har räddat Guds folk Israel. Så dessa stackars bröder som hade gått så illa vid honom, de blev förlåtna också. Och så har vi löftena som lever kvar för hela Israel och alla stammarna som tidigare handlade emot honom. Vad tycker ni om det? Och då är det två saker som Josef fick lära sig. Att barnen ska man lära sig mycket, eller hur? Han fick två söner, Manasse. Gud har låtit mig glömma. Och så räknar han upp allt han har glömt. Jag har glömt nu min faders hus. Han tog med allihopa, till och med de små. Alla som var påverkade av förtal och allt möjligt, rykten och så vidare. Här är strid, jaha. Där gick det över, ja. Han fick bara en son där. Får han ta med en annan också? Efraim, Gud har låtit dig lyckas i detta land, säger han. Det var Efraim. Två saker man, alltså Gud har låtit mig glömma, men en son till. Gud har låtit mig bli välsignad i det här landet och leva i nuet. Gud har en väg för oss, vad det än är.
Ska vi avsluta den här frågan så här? Ska vi låta Bo Christer säga någonting till avslutning i frågan, eller vad säger ni? Ska vi ge honom ett par, tre minuter? Vill du det, Bo Christer?
Tack så väldigt mycket för att ni har velat samtala i den här frågan. Och tack för alla som har yttrat sig och alla värdefulla, fina tankar. Jag har lyssnat väldigt uppmärksamt själv av den märkliga anledningen att Leif har ju redan nämnt några gånger att jag har skrivit en bok i ämnet som kom ut i försomras och som ni kan ta del av om ni vill. Men det märkliga med detta, det är det att jag trodde att när jag hade skrivit färdigt den boken, så trodde jag att det skulle vara så här liksom. Ja, nu har jag skrivit det och nu är det klart, nu skickar jag iväg den. Men tvärtom så har de frågorna kommit över mig och jag har blivit intresserad själv av mycket av de saker som jag nämner. Därför att, ja, eller därför att vet jag inte, men jag tror att det här är en väldigt stor fråga som vi behöver ta på allvar. Så, tack för era fina bidrag och ja. Jag ska bevara dem i mitt hjärta och tror jag kommer att fortsätta och leva med den här frågeställningen. Amen.
Han har ju sin bok där nere som man kan ta och köpa, och Josef har ju sin bok, den som inte tror på mirakler. Hur är det? Nej, den som tror på mirakler är realist, som man också kan köpa av Josef. Samuel har sina böcker också med här. De har jag inte hunnit se än, så ska vi låta Leif få ta och lyfta sin fråga? Vi har 20 minuter kvar. Nu tar vi den frågan så får vi se hur långt vi hinner.
Jag skulle bara vilja läsa då allra först en bibelvers från Judas brev. Den tredje. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Jag tänkte tala något om detta med trossatser. När pingströrelsen i Sverige bröt fram som väckelsrörelse så vet vi att man betonade ju i hög grad bibeltro och den personliga erfarenheten utifrån Bibelns mönsterbild och dess löfte. Samtidigt som det sker i vårt land så vet vi också att den så kallade då nyteologin, den liberala teologin, den flyttade fram sina positioner. Och hade redan vid förra sekelskiftet lyckats ödelägga tron på många områden och i olika kristna sammanhang. Vi vet att Levi Petrus, han skriver att pingstväckelsen hade en stor betydelse i kampen mot den så kallade nyteologin. Vi vet ju om hans egen personliga kamp och erfarenhet och hur denna liberala teologi och ifrågasättandet av skriften höll på att kosta honom tron. Och han såg kampen emot den liberala teologin som en av pingstväckelsens stora uppgifter. Och han gjorde ju själv stora betydande insatser på området. Ändå så kan man då tänka att det är lite märkligt att pingströrelsen i Sverige väljer en annan väg när det gäller då, eller synen på trossatser, att beskriva sin tro. Den amerikanska pingströrelsen eller dess olika samfund och även i Latinamerika, fransktalande världen, rysktalande världen, så har man ju beskrivit sin tro i olika trossatser och talat om och på ett sammanfattande sätt vad man ställer sig bakom. Den här frågan om trossatser, den kommer att behandlas mera utförligt på den europeiska pingstkonferensen som hölls i Stockholm 1939. Några månader innan kriget bröt ut. Och den fråga man hade uppe till behandling, den löd så här. Kan en definition av pingstsanningarna medverka till splittring och störande av den andliga enheten? Och det var Levi Petrus som ställde sig då i spetsen och argumenterade mot att göra beskrivande trossatser. Däremot så den engelska bibelläraren Donald G, vars namn redan har nämnts här, han hade en helt annan syn på detta. Han menade att det skulle vara till välsignelse och hjälp för pingstvännerna och för andra kristna om man skrev ner i trossatser och beskrev trons innehåll på det sättet. Dessutom så vet vi att Donald J var ju en mycket uppskattad bibellärare utav Levi Petrus. Han gästade Sverige vid flera tillfällen och på förlaget Philadelphia så översatte man och gav ut hans böcker. Ett argument då som Levi Petrus förde fram emot detta med trossatser, det var att han menade att det skulle begränsa pingstvännernas sökande i Bibeln efter trons innehåll. Han skriver så här, nu citerar jag ordagrant. Han säger så här då i den här konferensen: till om man fått en trosbekännelse, då är egentligen denna gudomliga kamp slut. Han säger vidare: pingstvännerna kom inte med någon ny lära, utan den bygger på protestantismens grundsatser, på rättfärdiggörelse genom tron, på metodismens lära om pånyttfödelse och helgelse och på baptismens lära om det troende stod. Då det gäller andedop, motföljande tecken, biblisk församlingsliv och församlingsordning var pingstväckelsens målsättning att återföra församlingen till den urkristna mönsterbilden. Och så vad han såg, det var tydligen då en fara i att man beskrev trons innehåll i trossatser som man hade valt att göra då England, Frankrike och så vidare. Då kan man fråga sig så här. Pingströrelsen var ju när frågan diskuterades 1939 väldigt homogen. Och varför var den det och hur kunde den bli det? Ja, det finns flera förklaringar till det som jag ser det. Jag tror själv att det berodde på att man hade ett väckelsearv från 1800-talets folkväckelse. Det var starkt och levande på olika sätt. För det andra, kristenkunskapen var i allmänhet stark i vårt land. För det tredje, pingstväckelsens uppbyggnad med både större och mindre bibelstudieveckor dessutom innehöll fria samtal i lärofrågor bidrog ju också i hög grad till en homogenitet när det gällde teologiska synsätt. För det fjärde så tror jag också att predikanterna flyttade ofta, det kan man se, vilket också bidrog till en ganska gemensam förkunnelse över hela landet. För det femte, evangeliet Herold bidrog i hög grad också till att man hade en stor samsyn i lärofrågor. Om det ni liksom, jag har haft den stora förmånen, kanske en del av er också, att komma på och hitta gamla evangeliet Herold sedan 20-talet och 30-talet, och kan man konstatera det att när upplagan var 70 000 som störst så var det knappast frågan om en evangelisationstidning, utan det var snarare någonting annat, det var mera läror och bibelstudier. Pingströrelsen i Sverige har inga trossatser. Vi skiljer oss alltså i denna sak från i princip hela övriga världens olika pingströrelser. Och jag tycker att detta har medfört en otydlighet i trosfrågor. Och vi ser ju hur det bryter och bänder, och vi behöver knappast exemplifiera det. Men jag tror däremot också att det här synsättet att inte ha trossats, att inte beskriva trons innehåll som andra pingströrelser har valt att göra, det har blivit också ett användningsbart argument för krafter som vill ha en mer pragmatisk synsätt i olika trosfrågor, där man använder en så kallad frihet för att vara tillåtande i hög grad. Det kan gälla bibelsynsfrågan, synen på immoralfrågor, äktenskapsfrågor och så vidare och så vidare. I pingströrelsen blev det också så att det blev snarare de gemensamma företagen som blev sammanhållande. Men det vet vi att det finns inte tillräcklig kraft i gemensamma verksamheter för att hålla samman en andlig rörelse, utan det måste vara trons innehåll och upplevelsen av densamma som håller samman. Det är väldigt farligt om man inte längre har tron och trons klenod är kvar. Risken är ju att en rörelse blir likt ett tomt skal. Jag tänkte på ett slott som ligger, ni vet, med många skånska slott och herresäten. Ett slott utanför Tollarp, Hamiltons, i Ovesholm. Han hade dåliga affärer, så han började sälja av alla klenoderna i slottet. Och på det sättet så lyckas han visserligen behålla godset. Men slottet, det har blivit mera bara fasad och yta utan innehåll. Så kan det också bli en rörelse när man tillåter sig att sälja ut trons sanningar. Det blir mera fasad och yta. Är trosfrågorna oviktiga idag? Nej, det är de naturligtvis inte. Och det är det inte för människor. Min erfarenhet, och jag har ju ändå varit ute på fältet ungefär 33 år, det är att majoriteten av de människor som jag har varit med och välkomnat till församlingsgemenskap på olika platser, majoriteten av dem, de har haft trons innehåll och trosfrågorna som centrala för medlemskap och val av församlingsgemenskap. Det har inte varit våra verksamhetsmetoder eller pastorn eller evangelisten eller den vackra kyrkan. Det har varit trons innehåll. Människor har haft ett medvetande om det. Därför har man valt att tillhöra en pingstförsamling som då kanske också varit mer konservativt präglad. Jag tror därför trossatser hjälper oss som pingstförsamlingar och pingstvänner att hålla fast vid Bibelns lära. Trossatser är ett sätt att kortfattat och konkret tala om för omgivningen vad vi tror på. Detta är jätteviktigt i vårt mediasamhälle, då otydlighet är förödande. För det tredje, trossatser uttrycker både grund och gräns. Tala om det grundläggande tron, men också gräns mot sådant som står i konflikt med tron. Självklart är det så att vägen är viktig för att vi ska nå målet. Men det är också på det sättet att längs vägen behöver det finnas vägmärken. Trossatser, en formulerad tro, det kan vara att likna vid vägmärken. I Tollarp så för 10-tal år sedan så antog vi 13 stycken olika trossatser. Och jag ska lägga en bunta sådana här nere så ni kan titta på dem. Det mesta som finns här det är taget från den franska pingströrelsen. Jag tycker att de har bra formuleringar. Vi har lagt till den 13:e som gäller äktenskapet. Det står där: äktenskapet är förordnat av Gud som den enda formen av samlevnad mellan man och kvinna. Tycker den också är bra. Jag skrev upp här på baksidan, det är bara lite kortfattat då, Assemblies of Gods, 16 stycken olika trossatser. De finns på nätet och ni kan gå in och läsa dem. Jag bara skrev upp dem. Jag har också fått veta att Pingst FFS och Pingstpastor tänker gå ut med ett studium av de trossatser som Assemblies of God har. Men man tänker inte tala om andedop med åtföljande tungotal som tecken. Och man tänker inte tala om dopet i vatten. Därför att det är för svårt. Jag pratade med, varit i Ryssland några gånger och träffat pastorskollegor där. Och där gör nu Ryska Pingstunionen som har trossatser likadant ungefär som våra och som Assemblies of God och andra pingströrelser har. De ger nu ut ett stort teologiskt arbete för fördjupning i trosfrågorna. Och ett material som de använder kommer att använda i sina utbildningar, sina församlingar och så vidare. Så är trossatser då, är detta en fara eller är det en möjlighet? Jag tror att jag vet att det är så för oss pingstvänner att vi håller LP högt, eller vid Petrus högt han har sagt. Men vi måste också tänka att också han är ett barn av sin tid. Och det som han har tänkt i sin tid var säkert riktigt då, men det betyder inte att det är en evig sanning. Utan vi måste också kämpa för tron i vår tid och göra det på ett sådant sätt så att vi gör det lätt och enkelt för både medlemmar och oss själva och för omgivningen. Det är vår skyldighet mot oss och vår samtid.
Vi har 8 minuter till 5. Jag vet inte, är det någon som vill tala? Vi har Stefan och Rosita. Varsågod, kör igång.
Ni kan klocka mig nu för det blir 1,5 minut. Vad tyst du blir. Jag vill bara säga en sak. Jag tror att det är viktigt att vi lyfter frågan än bara till pingströrelsen. För jag uppskattade dig, men man talar om vad pingströrelsen vill och pingströrelsen inte vill. Vi är en kristenhet idag med folk från olika håll och bör därför bredda den diskussionen. Det är inte så viktigt vad pingströrelsen säger. Jag är barn av den, 60 år. Men jag tror att vi är inne i en ny tid. Och det skulle jag vilja säga att vi lyfter det på ett annat sätt. Tack!
Hej! Jag tror att det här med trossatser är jättebra. För då vet alla okristna vad vi kristna står för. För det är väldigt många kristna som står för någonting som Bibeln inte står för. Så jättebra han som la upp det.
För några år sedan gästade jag Fuller Theological Seminary utanför Los Angeles. Och där i biblioteket fanns ett helt forskningsrum för David Duplessis. Där man hade fotograferat och dokumenterat den Guds kallelse som förde honom ut i kontakt med kyrkor i hela världen. Och som förde honom fram till en förkunnelse om andens dop som fick välsignelser långt utöver alla gränser. Men så fick jag också se ett protokoll ifrån Assembles of Gods, högsta beslutande organ. Där man hade en punkt, uteslutning av David Duplessis. Varför det då? Jo, han bröt mot en av Assembles of Gods trossatser. Nämligen att the scarlet woman in the book of Revelation was the Catholic Church. Det vill säga, han trodde inte på att skökan i uppenbarelseboken var den katolska kyrkan. Och därför så blev han utesluten ur den amerikanska pingströrelsens predikantämbete. Vad som är viktigt det är att de här eventuella trossatserna, de måste vara så bibliskt fundamentalt grundade och så öppna att inte det blir en uteslutningsmekanism. För det var det som var en av anledningarna till att Levi Petrus icke gick med de som försökte att påverka honom och skriva ner en lära för pingströrelsen. För han sa det att det är precis som om man då stänger in folk i ett rum. Det första de vill det är att fråga hur kommer man ut. Och så sa han också att vi måste arbeta med sanningen från Guds ord och icke låsa oss på ett sätt som hindrar en fortsatt utveckling och vidare syn. Nu är snart min tid ut.
Tack Leif för att du tog upp den här frågan som jag har brottats fortfarande med till viss del. Det jag läser upp nu ifrån Bibeln, det är inte på något sätt en signal att vi ska slå igen dörren för det här ämnet. Men jag saknade en sak som du nämnde om Levi Petrus vad han sa i det här sammanhanget. Och det var detta att, så att om du tar ut och lyfter ut en sak ur Bibeln, vad gör du med allt det andra då? Det var det som var faran. Och det visar ju då att det är inte så lätt. Hur gör man då? Ja, då är det väldigt lätt att komma och läsa då ett bibelord som jag ska göra nu. Och jag gör det, inte för att raljera, men för att ändå med visa hur komplex den här frågan är. Du har alltså två storheter här. Du har hela Bibeln och du har trossatser. Och det är liksom blir ett motsatsförhållande på något sätt. För du kan inte utesluta det ena från det andra. Utan då är det frågan om vilket förhållningssätt man har. Och då står det så här i andra Timoteusbrevet 3 och 14. Det här känner ni igen. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Och så kommer det. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det är ingen lätt fråga där, hörni. Tack.
När man har varit med några år och följt den internationella pingströrelsen, och icke minst här i Norden, så är det vissa saker man har lärt sig. Man har gått igenom det. Redan som ung predikant fick jag gå igenom hur trossatser och läror hindrade en ung evangelist som fick vara en oerhörd välsignelse, men som på olika sätt också hamnade lite utanför. Åge Samuelsen, Maranatarörelsen. En annan broder som stod mig nära och som jag introducerade för kampanjer i Sovjet, då hade jag ju möjlighet att göra det på högsta håll, det var Aril Edvardsen. Vad kom han ut? Jo, en hel vitbok där man påstod att han var obiblisk. David Duplessis stod mig väldigt nära. Jag var en av hans lärjungar och han tog ofta hela dagar på ett par tre dagar på sina resor i Europa och frågade om inte jag kunde ta lite ledigt. Så vi satt och samtalade och vi bad. Och jag hade glädjen av att få vara med om försoningen med han och Assemblies of God. En fråga till, en sak till. Det är nämligen så att i det profetiska perspektiv som jag tror pingströrelsen egentligen är ägnat för och ämnat för, så har vi en uppgift gentemot judarna. Och när jag har diskuterat med rabbinerna så gratulerade jag vid något tillfälle när den katolska kyrkan accepterade ju, ni vet, ändrade lite där. Det var våra judiska bröder och så vidare. Och jag säger att det är fantastiskt vad vilken framgång jag har. På flera av mina personliga vänner ändå som lever idag var med om hela den processen i Vatikanen. Och då säger de, Josef, vi kommer aldrig fram till någon enhet, men det finns en rörelse som har möjligheter, det är pingströrelsen. För de är inte låsta vid alla bekännelser och så vidare, men tror som vi, hela Bibeln. Vi tror på Bibeln och vi tror på en Gud. Det gav mig något att tänka på och jag vill, ja, varför inte? Ni kan ju fundera vidare.
Alltså den här frågan är stor. Hur var det han sa, telefonsvararen till när han ringde till hästdoktorn, är det tid där ute? När han talade telefonsvararen. Nej, men vår tid är egentligen ute här. Den här frågan är jättestor och jag tycker Leif ska få en möjlighet att avsluta här med ett par minuter. Vi ska ha behövt mycket mera tid. Men vi kanske kan ta med den vidare till Skänninge, eller vad? Vi kan väl fundera på det. Du får säga något.
Ni måste naturligtvis läsa de här trossatserna. Jag skulle vilja säga att det är inte frågan om att lägga fast katolsk tradition. Utan det är exempelvis första punkten som är skriven då i de här trossatserna. Hela Bibeln är Guds ord. Guds ordfyllbara norm för tro och liv, för församlingen och för den troende, och så bibelhänvisningar. Så det handlar naturligtvis inte om att lyfta ut någonting för att lämna det där som någon sa, allt det andra. Så är det naturligtvis inte, utan hela Bibeln är Guds ord och så vidare. Så jag skulle vilja säga vårt förhållningssätt. Ja, det är helt enkelt så att man behöver inte alls se någon motsättning mellan att ha en beskrivning av tron i trossatser och Bibeln, alltså. Den ska ju inte finnas. Då har vi ju gjort ett stort fel i så fall. Och Aril Edvardsson lyckades man tvåla till tydligen utan trossatser. Så det kanske till och med hade varit en hjälp snarare med att ha någon slags beskrivning för båda parter vid det tillfället. Så jag tror inte heller att trossatser ska ta med massa tolkningar i eskatologin. Då tror jag det blir jättekomplicerat. Om katolska kyrkan är sjukan och så vidare. Nej, det är inte det jag vill kämpa för. Utan läs de här. Jag tycker de är bra formulerade. Jag tror det handlar om att kämpa för tron. För att kämpa för bibeltro, tron på Guds ord och det kristna livet. Jag lägger de här ner och tar del av dem. Sen om spetsa till det lite grann till då. Nu talar jag om ni som representerar här olika församlingar, det gör vi ju alla på något sätt. Att jag tycker att en församling ska ha det här. Jag kanske till och med tycker att nätverket ska ha det. Men det är en annan fråga. Det tål att diskuteras. Tack.
Jag tyckte det var mycket intressant att sitta och lyssna till här. Både Bo Christers fråga och till Leifs fråga och engagemanget här. Det som jag tycker är positivt med det här, det är att det finns liv, det är någonting som engagerar människor och det berör livet.